Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.
Hockeypodden med Jimmy Landström och André Sjöberg.
Ja, hej och välkomna till en ny vecka utav Hockeypodden. Jimmy Landström har tagit semester och befinner sig på varmare breddgrader, så idag har jag bjudit in en gäst och med mig har jag Stefan Hedlund, huvudtränare för J20-laget i Luleå Hockey. Välkommen!
Tack så hemskt mycket!
Så naturligtvis så kommer vi att prata en hel del juniorhockey i det här programmet, men det är väl ett roligt ämne?
Ja, det passar mig alldeles utmärkt.
Berätta, hur har eran säsong varit hittills? Det började väldigt bra.
Ja, det stämmer. Började väldigt bra, men tycker generellt sett så är jag ganska nöjd med sättet vi har spelat och även sättet vi har utvecklats på under säsongen. Däremot har vi haft några matcher där vi har tappat poäng på slutet och haft lite oflyt och haft några domslut som har varit lite ögonstigna från och till. Så att spelmässigt är vi väl ganska nöjda, men vi känner väl kanske att vi ska haft lite mer poäng. Men spelmässigt är vi relativt nöjda.
I normala fall så ser jag kanske mellan 5-10 juniormatcher varje säsong, men i det år har det blivit en bara. Spelmässigt, så den jag såg i alla fall, har ni ett snabbare lag än vad ni haft på länge, känns det som i alla fall. Ett väldigt tekniskt lag.
Mm. Nej, jag håller med. Jag tycker att de här killarna som har kommit upp från i fjol och som är födda 98 är väldigt spelskickliga och klarar av att göra saker i högt tempo. Och jag håller med er. Jag tycker det är det vi utvecklar mest. Det är farten och även spelet med puck, upplever att vi är mycket starkare i år än vad vi är i fjol. Så att, det tycker jag är glädjande.
Hur mycket tittar ni när ni jobbar med spelarna på det här, den individuella utvecklingen och prestationen snarare än resultaten att vinna? För jag förstår att det är viktigt, men samtidigt så handlar väl alltihop om att få upp bra juniorspelare till A-laget och bra
A-laget. Nej, absolut är det så. Vi tittar 90% på individens utveckling och 10% på vårt resultat. Vårt resultat mäts ju mestadels, tycker jag, som nu när Anton Tolanen går in och spelar mot Frölunda och ser ut som vilken SHL-spelare som helst. Till exempel, och när Filip och Oscar Maciello går in och spelar och gör det riktigt bra. Det tycker jag, det är ett sätt att mäta vår verksamhet och ungdomsverksamheten. Det är ju de här killarna som kommer upp och visar att de är med och tävlar på högsta nivå. Sen naturligtvis är det kul att vinna matcher, och vi tycker att det är jätteutvecklande att lära sig att vinna matcher också. Men i grund och botten jobbar vi jättemycket med individen och kanske inte lika mycket med det lagtaktiska, skulle jag vilja säga. Och det är ju åt det hållet det går i hockeyn också, kan jag känna. Så att jag tror att det går lite hand i hand med dagens ungdomar, hur de är uppväxta.
Men med det i åtanke, om man tittar bort från hur tabellen har sett ut och hur det spelmässigt har sett ut, hur ser det ut på utvecklingssidan? Hur är bra säsongen gjort hittills, som du ser det så?
Nej, jättebra tycker jag. Jag tycker att vi har ju haft 5-6 killar som har varit upp och tränat relativt kontinuerligt med vårt A-lag. Några som har spelat lite matcher och de har gjort det väldigt bra, och den feedbacken som vi får från A-lagstränarna är att de som har varit upp och tränat, de gör det bra och de kan vara med på den nivån. Fjol hade vi inte lika många som var uppe, utan vi hade lite fler som var uppe vid färre antal tillfällen. I år har vi lite mindre antal, men som har varit upp mer, och vi tror att det liksom är melodin också för att få fram mycket egna killar. Så att jag upplever att vi har mer killar som är närmare i år än vad vi hade i fjol.
Men ni hade väl ett mycket yngre lag i fjol också?
Ja, det stämmer. I fjol var vi det yngsta J20-laget i hela Sverige. I år tror jag att vi är trea yngst i hela Sverige. Så att vi är fortfarande väldigt unga och det är ju en bidragande orsak. Men vi har ju som ambition i år att ha lite äldre i J18 och J20. Men har inte lyckats med det fullt ut, för det har försvunnit någon kille till seniorhockey. Sådär. Så att det är ju också en faktor man måste väga in. Och vi har ett väldigt ungt lag, och jag är helt övertygad om att det kommer att bli bra på lite längre sikt.
Mm. Hur långt fram tittar du när du jobbar med killarna?
Vi tittar ju från deras första B-junior, och så tittar vi hur bra kan den här bli när han går ut sitt sista A-juniorår. Så att egentligen är det väl ett arbete över 3 år med killarna, minst, ibland 4. De vi tar in till vårt hockeygymnasium, då ser vi okej, hur kan den här killen bli på 3 eller 4 år? Och vad är det absolut viktigaste för den här killen att plocka på sig sin ryggsäck för att få maximal utveckling? Så att, det är ju ett samspel mellan U16, J18 och så A-lag där vi ska få bästa möjliga produkt när de går ut i junioråldern.
Vem tycker du just nu är det största framtidsnamnet i din trupp?
Jag tycker att det är svårt då att peka på någon sådär. Det är väldigt tillfälliga, alltså tillfällen som gör det. Men det är ju några stycken i alla fall som har varit upp och kört med A-laget. Och Linus Hussein är ju en kille som har varit upp ganska mycket, 98-back. Marcus Björk är 97-back som har varit uppe ganska mycket. De ligger ju nära till och har alla möjligheter. Men sen även precis bredvid dem och bak i dem har vi också 2 namn till som kan vara med och slåss. Sen har vi 2 målvakter som har varit upp och kört. Och vi har en fantastiskt duktig målvaktstränare, Linda Blomqvist, som har gjort ett grymt jobb med de killarna. Båda de har varit upp och tränat och varit med på lite matcher och visat att de kan också fixa den nivån. Sen lite från och till. I början var Jesper Ylevainio upp och körde, gjorde det jättebra. Väldigt skicklig right-spelare som vi tror jättemycket på. Sen Anton Tolanen var upp och kört lite grann nu och spelade i tisdags, gjorde det jättebra. Sen finns det några stycken bak i det. Läste ett reportage tidigare här om Isak Lundeström som är precis fyllda 16 år som också är en supertalang. Så att, jag tycker att vi har 5-6 stycken just nu som knackar på dörren och under det finns det 5-6 till. Så att, jag tycker det ser jättebra ut.
I ett lag som tränare så säger jag att det borde finnas en ganska stor svårighet just det här att jag menar, du vill ju att varenda individ i det här laget ska bli bättre. Men vissa har ju förutsättningar att det här ser du att om han blir riktigt bra så kan han bli A-lagsspelare eller till och med NHL-spelare kanske. Hur svårt är den avvägningen för att även den här spelaren som kanske är division 1 kanske han kan vara i och tjäna lite pengar på att spela där. Att jobba hårdare, att jobba inte jobba för hårt med den här stora talangen.
Vi lägger ju, alltså vi har ju jättemycket folk som är anställda. Vi är 4 instruktörer på is varje hockeygymnasium. Så att jag upplever att vi har tid att lägga väldigt mycket tid på varje individ. Sen om det är en kille som vi ser att han kommer att landa i division 1, då har vi inte riktigt plockat in, då har vi gjort ett dåligt intag. Vi försöker ju bara plocka in killar som vi tror kan bli SHL-spelare. Sen om det är via allsvenskan eller hur vägen går, det må då så vara. Men
så blir det ju aldrig.
Nej, men man utgår ändå från det och man på något sätt jobbar allt utifrån det. Sen när de här 3 åren har gått så precis som du säger så får man ju tydligt kvitto att den här killen kommer att landa där och där. Men jag upplever inte att vi på något sätt har möjlighet att särskilja, att lägga. Snarare tvärtom, den kille som vi säger att ska till NHL, han har ofta den här drivkraften och han har en god självinsikt och han är coachbar, så att de är lite mera självgående kanske än den du pratar om som eventuellt hamnar i division 1. Han behöver kanske lite mer hjälp av vad den här supertalangen behöver, så att jag tror ändå att det finns en bra balans där på något sätt.
Så är det ju ofta, jag kan bara se till mig själv när man jobbar i lagidrott på lägre nivå än som är på elitnivå, att där ser man ju oftast till den svaga länken, att göra den svaga länken starkare för att man, alltså gruppen, den gruppen blir starkare. Men det är oftast på bekostnad av de här som redan har talangen och som är duktiga.
Ja, men så får det inte vara hos oss. Jag håller med. Nej, men så får det inte vara. Utan våran uppgift är ju att ge alla en bra resa.
Hur svårt är det? Alltså just det här att ta hänsyn till alla och bidra till allas utveckling. Det måste vara jättesvårt. Föreställa mig bara.
Nej, jag tycker inte att det är det. Vi har tid för att ha individuella samtal, individuella uppföljning. Vi har tid för att jobba med videofeedback med alla spelare. Absolut. Och jag känner inte att det är någonstans vi måste ta tid från någon som är bättre. Jag upplever inte att det är så. Jag upplever att alla som går i en klass med 12 i hockeygymnasiet som har 4 instruktörer. Det är 3 spelare per instruktör. Jag upplever att det finns jättemycket tid. Och däremot kan jag uppleva att när jag jobbade i Piteå som division 1-tränare, då hade jag jätteproblem med det du säger. Men här har vi så mycket tid, vi har så mycket resurser, vi har så mycket folk. Vi har de 3 förmiddagar i veckan, vi har de 4 kvällar, vi har de 4 tillfällen på fys. Det finns så jättemycket tid att jobba med alla de här sakerna. Så att jag upplever inte att det blir någon brist till någon, utan jag tycker att det finns tid att jobba med alla.
För det jag tänkte, när du får upp dem till dig, då syns det ju oftast redan vilka spelare som kommer. Kanske någon late bloomer kommer att komma fram, men ofta syns det ju vilka det är som har den där extrema talangen. De har väl sållats där någonstans vid J16, J18. Mm. Och så när de kommer upp till dig så är det ju tydligt att ja, men den här spelaren har riktig potential. Mm. Den här spelaren kanske är för begränsad för att spela på den nivån. Och det var lite grann det jag var inne på där. Men om man ser till den andra delen i ditt jobb då, att förbereda dem mentalt på det som kommer. Hur jobbar ni med det?
Ja, det är en ganska lång process, men egentligen utgår vi från att vi jobbar mycket med att killarna själva får berätta sin syn på sig själva, sina styrkor, sina svagheter, vad man vill jobba med. Och så fick vi stötta och vara med och korrigera där. Och redan där får du en bild av den här killen. Han är medveten om det han är bra på, han är medveten om att behöver utveckla. Det jobbar vi med löpande under de här 3 års tiden. Och det följer vi upp varje match. Efter matcherna får de ett betyg på sig själva och så ger vi ett betyg. Och så på något sätt så byter vi bilder runt det för att titta. Har man en bra insikt i sin prestation? Vi jobbar också ganska konkret med processmål i varje match där de ska göra olika saker som vi kan mäta. Till exempel blockade skott eller skott på mål eller tacklingar eller vad det då kan vara. Så att säga. Så att vi har några processmål som vi alltid jobbar med och det tycker jag är på något sätt sättet att få dem mentalt medvetna, coachbara. Sen är ju nästa då fråga som till exempel i helgen att mentalt klara av att spela viktiga matcher och mindre viktiga matcher. Det är ju någonting som man jobbar totalt sett med gruppen och där är ju ett exempel där Robin Jonsson har en jättetillgång för oss och kunna berätta hur han tänker och liksom hur han har förberett sig och sådana saker. Så att det känns som att det är ett löpande arbete.
Han måste ju, det har ju fått höra också, det måste ju vara jättebra att ha hans detaljkunskap när det kommer till backspel också. De erfarenheterna från alla 100 år som han har spelat.
Absolut. Det är väldigt värdefullt och också bra för killarna att där är ju ett sätt för oss att förmedla vad som förväntas och vad som krävs. Robin kan berätta att så här förberedde jag mig, så här tränade jag och jag fuskade lite grann och lät han vara med lite grann och visa boxplay här förra veckan. Och bara för att han ska ut och visa det så är han och värmer upp i 20 minuter före. Liksom och, ja, men han visar på något sätt hur man förbereder sig för att kunna prestera. Och just där så kan jag ju också säga det. Men det blir en annan tyngd när Robin gör det utifrån sin karriär och utifrån att han precis har gjort ett avslut som spelare. Och det, så att, där har vi jättemycket nytta av han.
Ni ligger ju på en alltså, maxgräns med kanske bara de här spelarna eller ungdomarna klarar utav rent fysiskt för att de ska bli så pass bra som möjligt. Men hur mycket spontanidrott finns det bakom ungdomarna idag? För jag vet om man går tillbaka när du var ung och när jag var ung så vi har nog några timmar tror jag på diverse rinkar och fotbollsplaner i bagaget. Jag anser inte, och det är synd tycker jag också att dagens ungdomar saknar det där.
Nej, men så är det. Det ser inte ut som det gjorde förr. Det är väldigt stor skillnad på samhället i stort. Det finns många andra saker som är mer intressanta. Idrotten tappar ju generellt sett jättemycket. Jag tror att det är någonstans 13% där alla lagidrotter tappar deltagare. Det enda som ökar är ju dataträffar och den typen av verksamhet. Så att spontanidrotten är väldigt liten nu, men då jobbar ju vi i hockey med att hitta sätt att på något sätt aktivera barnen mer. Vi tror dels för deras hälsa att det är, men rekommendationerna är ju 60 minuter per dag. Det tror jag att det är väldigt få ungdomar och barn som når upp till 60 minuters aktivitet per dag. Så att det är ett jätteproblem och där jobbar vi jättemycket med att hitta. Dels så tränar vi lite mer lite tidigare och dels så försöker vi hitta samverkan med skolor och den biten för att hitta sätt att kunna aktivera barnen vid fler tillfällen. Men det där tycker jag är en större fråga i sig. Det tycker jag är en samhällsfråga. Jag menar, skolidrotten skulle vi till exempel se över och alla aktiviteter i samband med skola och idrottsföreningar där barn rör sig borde vi främja ännu mer för att jag har en känsla av att på 15 år då kan vi ha problem med sjukskrivningar och andra problem som kommer utav att vi har mycket stillasittande ungdomar idag. Så att det är en liten större fråga men ack så viktig för både Luleå Hockey men även för samhället i stort.
Hur ofta var du ute och rörde på den när du var yngre?
Ja, men jag tror att jag var ganska extrem. Jag var ingen supertalang som spelare. Jag spelade TV-pucken och spelade 10 år som senior. Men jag var uppvuxen i Rosvik. Och jag bor sista huset för ishallen i Korsnäs där. Så att jag hade 53 meter till ishallen. Och precis bredvid det ligger då sporthallen. Och i en sån liten by så fanns det inget annat att göra. Alltså jag skulle uppskatta att jag hade... Att jag hade 2 timmar spontanidrott varje dag. Och sen ska jag uppleva att jag tränade med minst 2 lag varje dag under min uppväxt. Och så ska jag lägga till att minst 4 timmar lördag söndag om det inte var någon match. Så att mängden aktivitet, spontanidrott, rörelse för mig jämfört med mina barn. Och jag har ändå 3
väldigt aktiva barn.
3 väldigt aktiva hockeyspelare och en aktiv tjej. Så att, men däremot, jag säger till dem att jag tror att de inte är så uppe i hälften av den aktivitet som jag själv hade. Så att, det blir ett problem och det kommer att visas på ett eller annat sätt.
Om vi går tillbaka till juniorsäsongen som var ämne vi började på, men det blir ofta sidospår.
Ja, det är härligt. Underbart.
Nu till veckan så har ni hyfsat viktiga matcher. Det är Djurgården och AIK som ligger före er i tabellen. Vinner ni alla dem så har ni chans att kliva om båda de lagen. Hur ser du på de matcherna?
Men jag tycker att det blir spännande och som vi pratade om tidigare så är det en jättebra utbildning för killarna att vara med och spela de här matcherna. Så jag tycker det är superkul att vi har den möjligheten att få spela de matcherna. Så att, Djurgården till att börja med, Patrik Klyfts gäng, vi slog dem borta ganska klart, gjorde en jättebra match där. Men det är ett homogent lag som har gått jättebra på slutet. Började med, tror de förlorade 7 av första 9 där. Så att, det blir en jättetuff nöt att knäcka för oss. Men jag kan känna, spelar vi som när vi slog Skellefteå hemma och kommer upp på våra nivå så tycker jag vi har en jättebra chans där. AIK omvänt då. Vi spelade 2 matcher borta mot dem och torska. Det tycker jag är spelmässigt, tycker jag är ett stort spelövertag. Jag tycker vi var klart bättre än dem. Så att, där blir det lite mer revansch att på något sätt visa för oss själva att de ska vi på något sätt kunna slå, kan jag tycka. Så att, det blir 2 jättetuffa matcher, men superkul och jätteutvecklande för killarna att ha chansen att spela de matcherna.
Märker du någon skillnad på spelarna? Nu har vi till exempel Linus Nissén var uppe med A-laget idag, Björk var uppe med A-laget idag, Tullarna var med och spelade mot Frölunda. När de har varit på en period med A-laget och kommer ner igen i 20, märker du någon skillnad på dem, hur de beter sig eller hur de spelar?
Nej, det finns inget utrymme på att något sätt bete sig på annorlunda sätt, för då är Robin där och drar dem i örat och säger att det är inte den här vägen som vi ska gå för att komma tillbaka dit, utan det är in i gymmet och göra det hårda jobbet. Så att jag märker ingen skillnad på beteendet så. Däremot upplever jag att de är glada och de är boostade och de har ett jäkla självförtroende och de har ett jäkla tempo i sig och det går lite fortare och de slår lite hårdare passningar där. Så att, det är en boost, alla chanser de har chans att vara upp, men jag upplever inte någon skillnad på sidan om.
Om vi ska ta en kritisk fråga när vi är inne på just det där med spel med A-laget och det också, så är det ju det har ju inte flödat av norrbottniska produkter i Luleå Hockeys A-lag de senaste säsongen, om man bortser från fick jag en kråka i halsen ursäkta, om man bortser från målvaktssidan där det väl bara varit nästan lokala förmågor i målet. Vad beror det här på och hur tråkigt tycker du det är som J20-tränare?
Jag tycker inte att det är tråkigt alls, utan jag ser bara så att mitt arbete är att göra spelarna och hjälpa dem att utvecklas så att de blir så bra så att ingen kan stoppa dem. Det är egentligen en enkel inställning. Sen jobbar vi jättehårt i hela föreningen med att få fram unga killar och släppa fram unga killar och jobba jättemycket med det. Och det är en jätteviktig fråga för oss som vi pratar om och vänder och vrider för att det ska bli bättre. Men jag känner bara så att om Anton Tolanen går in och spelar så bra som han gjorde i tisdags mot Frölunda så är jag helt övertygad om att hans chanser kommer att komma. Så att, vi ska se till att de är så jäkla bra så ingen kan säga nej till dem.
Men om man går tillbaka till exempel ett år med 96-erna, generationen, när de var i J18 och J16-åldern där, så var de ju minst lika bra som Skellefteå när det var matcherna ställdes mot dem i de åldrarna. Och så Skellefteå har ju några 96-er som nu är uppe och nosar och någon som är ordinarie med A-laget. Varför har inte Luleå fått fram dem?
Ja, alltså jag tror att Skellefteå har haft en väldigt bra verksamhet där de har utvecklat spelare som har blivit jäkligt bra. Om du nämner 96-erna till exempel så hade ju Skellefteå ett antal 4 stycken landslagsmän. Luleå hade väl mig vetligt ingen landslagsman i den årgången. Så att all cred till dem, där har de lyckats förvalta spelare så pass bra att de har varit topp i Sverige och varit landslagsspelare. Det lyckades vi med inte då. Och det tror jag är en av orsakerna. Sen har Skellefteå gjort många bra saker. Och man har legat upp i toppen, man spelar med många egna saker. Absolut, det är jättebra. Men nu försöker vi att hitta en bra verksamhet som gör att vi tar fram egna.
Ja, vi går vidare. På måndag så är det uttagningar till årets JVM-trupp. Kommer det att finnas med någon Luleåspelare i den truppen, tror du?
Ja, jag hoppas. Det var jättekul om Mastomäki hade kommit med. Det var jätteroligt. Och sen vet man aldrig om någon av våra målvakter skulle vara aktuella plötsligt. Så att, jag hoppas verkligen att det är så.
Har du varit och kollat på något JVM någon gång?
Nej, det har jag inte.
Det har ju blivit, alltså, det är ju snudd på det folkkäraste nästan som finns på junior- och ungdomsidrott. Själv brukar jag har inte varit på plats någonting ännu, men jag brukar sitta och titta på de här matcherna. Jag tycker det är fantastiskt rolig hockey att titta på. Frejdig och påminner lite grann om NHL, fast mer ovårdat. Vad tror du om Sveriges chanser med tanke på den generationen som finns nu, och du känner väl till de flesta spelarna där?
Ja, precis. Jag håller med i det du säger om att det är en rolig hockey. Och det är ju den typen av hockey som spelas i 20-serien. Fast det är lite skickligare och lite snabbare spelare, så det blir ändå extremare i JVM. Men jag tycker att USA och Kanada får gälla som favoriter. Så tycker jag att Sverige är och utmanar där någonstans precis bakom dem. Men det är väl lite från och till sådär. Det är ju mycket spekulationer om William Nylander ska vara med eller inte vara med. Men jag tror att en sån typ av spelare tror jag är viktig att få med om man ska vara med och slå som guldet. Men vi har en jättebra 96-årgång och några riktigt bra 97-er. Så jag hoppas att Sverige kan vara med och slåss där uppe. Men jag ser nog USA som favoriter, måste jag säga.
Alexander Nylander, 98.
Jag hade ju förmånen att vara med 98 här i Ivan Linka när jag spelade med 98-landslaget där, och då var Alexander med, och det är en right-spelare, otroligt stark skridskoåkare, otroligt bra skott, bra på genombrott en mot en, så att det är en väldigt sevärd spelare. Hoppas att han kommer med, gjort mycket poäng där borta i Nordamerika, så att en spännande kille. Vore väl kul om båda bröderna kunde vara med, kan jag tycka.
Ja, han blev väl utsedd, tror jag, till är det OHL han är i?
Månadens spelare
ja, är i OHL. Det är ganska stort ändå. Alltså.
Det är ganska tuff konkurrens att bli det där borta. Ganska många spelare.
Men William Nylander, han går ju också som tåget i AHL däremot. Vore inte konstigt om de inte släppte honom till JVM med tanke på att han kommer inte att spela. Det har de själv sagt. Han kommer inte att spela i Toronto före jul.
Ja, nej, men han, det finns ju många sidor där. Men till att börja med så resonemanget som Toronto har, det är att de är inte så intresserade av Sveriges prestation i JVM, utan de är bara intresserade av William Nylanders utveckling. Känner de att han mår bra av att spela den turneringen, då är han där. Känner de att det är det minsta dåligt, så är han inte där. Så att det är inte så mycket empati där för varken för han, tror jag, eller för Sverige i det fallet. Men ja, det blir spännande att följa i alla fall.
Men kan det vara negativt att spela? Alltså det är ju stora matcher de får spela. Nu kanske det inte är lika mycket publik när det går i Finland som där, om det är borta i Nordamerika. Men det är ändå stora matcher och mot bra motstånd. Som en hockey som man förmodligen vill att han ska spela i NHL om en 4-5 år eller något sånt där.
Ja, men jag tror att det är ganska komplicerat där. Han har väl lite speciellt, va? Han får väl inte spela mer än 39 matcher, och spelar han mindre än det så kan de väl flytta fram hans kontrakt ett år. Så jag tror att det är många sådana saker som vi inte känner till som kan påverka. Men jag håller med om att visst är det bra för han att ha en sån turnering. Men samtidigt har de en som blir skadad i Maple Leaf, så vill de att han kanske ska vara den som fyller den luckan, och då vill de inte att han är på JVM. Så att jag tror att det är många frågor som inte varken du eller jag riktigt har koll på det fallet. Men jag håller med, jag tycker det är kul man ska vara med.
Bortsett från de här som redan gör väldigt bra ifrån sig i SHL och några stycken borta i Nordamerika, Rasmus Andersson till exempel. Och det. Vilka spelare tror du från J20 som kan bli intressant och kan vara aktuella för truppen? Här finns det någon i den ligan?
Jag tror att det är tufft, och jag ska vara ärlig, jag har inte stenkoll så. Alltså, Jesper Bokvist har ju varit en av de mest framträdande i norra serien. Men
vilket lag tillhör han?
Brynäs. Ja. Men han är ju född 98, och då får jag med 96. Så att jag tror inte att det är så många som kommer från den serien som kommer med. Om jag ska vara ärlig, det är svårt att säga det faktiskt.
Hur bra är J20 i Sverige?
Ja, men vi vann en och förlorade en på straffar mot Pite i fjol som ett bra division 1-lag som har varit kvar i serien 2 år. Så att, jag tycker att det är en bra liga. Sen är det en väldigt annorlunda hockey, precis som du var inne på. Med, det är ju aldrig ett burskydd, det är ju aldrig ett styrning, utan det är ju fram och tillbaka i 60 minuter. Men det är bra klass på ligan. Och du ser ju titt som tätt, och titta på Frölunda till exempel nu och även vi då, spelare som går från den serien rakt in i SHL och liksom kan spela där. Så att, jag tycker vi ska vara väldigt stolt över juniorligan vi har här. Jag tror att det är få ligor som håller bättre klass.
När du kom från division 1 med Peter och hade tränat dem och kom till J20 i hockeyn, var det en stor omställning för dig, just det där med att det inte är burskydd och frejdigt och...
Ja, men jag tycker den största omställningen tycker jag är de förutsättningar som spelarna ges. Det måste jag verkligen säga. Vi har ju fantastiska faciliteter. Vi har ju bättre gym, vi har ju bättre fler tränare, vi har ju egen fystränare, vi har fantastiskt medical team i form av Hermelinen. Vi har ju en enorm uppbackning för killarna. Det är ju en jätteskillnad mot division 1. Kunna träna 3 förmiddagar i veckan. Vi tränar tidigt på eftermiddagarna. Killarna kan läsa läxor på eftermiddagarna och komma hem i hygglig tid. Så att framförallt är det på sidan om. Sen slog ju det mig när jag kom att det är ju ett privilegium att få jobba där alla är så drivna. Alla som är där, de älskar ju hockey och brinner för det. Nu tyckte jag att vi hade en bra grupp i Piteå också, men det är ju inte 22 stycken som är beredda att göra vad som helst för att utvecklas i hockey, utan det finns ju andra saker och familjer och arbete som påverkar. Här får jag då chansen och möjlighet att jobba med 25 stycken som ger allt för sin hockey, och det tycker jag är få förunnat.
Du är inne på Piteå lite grann också. De går riktigt bra i division 1 nu.
Nej, men jag tycker det är kul. Jag tycker framförallt att man gör saker med små medel i den föreningen, och tycker det är superkul att det ser ut även nu som att Kalix går till allettan också, men alltså Kalix, Kiruna och Piteå, alltså det är tre föreningar som gör rätt saker. Det jag kan känna som är tråkigt är att det är så svårt med publik. Trots allt, om något av de lagen ska ta klivet upp i Allsvenskan, vilket hade varit jättebra för Norrbotten, så bör det vara mer än 268 åskådare, annars blir det tufft att få ekonomin och få någon riktig snurr.
Men Piteå är ju annars en riktig idrottsstad. Alltså när man kollar på damfotbollen där och när damishockeyn var där. Mm. Det känns som att om bara sporten kommer dit på en bra nivå så kommer publiken att komma, tror du inte det?
Ja, jag satt ju där som klubbchef och sa så några år. Men problemet är att det blir moment 22. För att man ska ta klivet upp och få en bättre hockey, så behövs det komma publik, så det genererar mer intäkter så att man kan spetsa till och få ett lag som kan ta det klivet. Så att det blir tyvärr lite hand i hand där, att det ena behöver det andra, och som det ser ut just nu så är det tufft.
De har ett ganska ungt lag med några, eller ganska många 96 och 95 där också i det laget som är skolade i Luleå Hockey. Kan de ta klivet upp till Allsvenskan, tror du, med det laget som de har nu?
Jag tror att det är tufft, jag måste säga det. I fjol var det en bra chans, året före det hade man en bra chans. I fjol framförallt när det var 4 lag istället för 2 som gick upp. Men jag ser att man gör rätt saker. Man lägger fokus på träna bra. Man har många unga, hungriga killar, ett helt gäng från vårat lag som gör det fantastiskt bra där. Så att, man har alla förutsättningar, men jag tror det kommer att ta lite tid.
Om vi går tillbaka till JVM då, hur går det för Sverige? Vad blir det för medalj? Blir det medalj?
Jag tror man har en bra chans till medalj, men för mig känns det som att USA och Kanada är snäppet bättre. Så att, jag tror att vi kan möta ryssarna kanske in tredje, fjärde igen och vinna ett brons. Jag skulle bli oerhört imponerad om vi skulle ta någon finare medalj än så, det måste jag säga.
USA har ju varit riktigt bra de senaste åren. Hur står sig den här generationen som de har nu?
Det här är ju en superbra generation de har, som har gått bra i U18-VM också. Så att USA har nog ett jättebra lag i år, som jag förstår det.
Kul. Förresten, har du koll? Jag måste tänka nu bara lite grann, men om du svarar så kan jag tänka under tiden. Har du koll vilken den senaste utespelaren som var från Norrbotten och fostrade i Luleå som spelade i JVM?
Kan det vara Alexander Wiklund?
Alexander Wiklund, när är han född?
Ja, så nu kommer du med svåra frågor. Om man kan vara 80, kan han vara 87 kanske? Sen har du väl Magnus Isaksson.
Ja, Omar och Isaksson var det.
Omar och Isaksson. 89
är de född. Ja. Nej, jag tror det är Styrman. 91. Jag tror det är den sista.
Fredrik Styrman, ja. Backen.
Jag tror det är den sista.
Ja, men det kan nog stämma. Det kan nog stämma.
Resten har varit alltså, importer eller vad man ska säga, men från andra län eller från andra städer eller något som har varit i Luleå. När kommer nästa? Då kommer den följdfrågan. När kommer nästa utespelare?
Ja, men vi har ju några stycken som är på gång. Och det närmaste vi har då just nu som de är med i hugger på landslagen nu, det är ju då 98 då Filip Gustafsson i mål, Linus Nässén. Och sen då 99 då Lundeström, och nu har vi även med på elitläge en back som heter William Dageryd. Så att ja, det är väl kanske de som är närmast. Jag kan säkert ha glömt någon också.
Det är lätt hänt.
Ja, det är så många talanger, det är lätt hänt att man glömmer dem. Det är värre om man inte har någon att rabbla upp, då är det tufft.
Vad har hänt med Einar Emanuelsson förresten? Han har försvunnit, är han skadad igen?
Precis. Einar är ju en underbar kille som har varit med i landslagen och har potential att spela SHL alla dagar i veckan. Dessvärre har Einar och även hans bror Petter, som jag hade i Piteå ett år, problem med båda axlarna. Så att vi har valt medvetet att ta han av den här säsongen och operera han och göra han kurant. Vi har ju satt han går på en screening här uppe på Hermelinen här och går igenom hela hans kropp i lugn och ro. Vi har valt att satsa på det långsiktigt riktiga för han, så han kommer inte att spela någonting i år, utan han opereras och håller på att gå igenom hela hans kropp, hitta balans, vad hans svagheter, styrkor, förutom att axlarna får läka ihop då. Så att han kommer att vara fit for fight här nu när vi drar igång efter barmarken här inför nästa säsong. Så att han har haft det struligt från och till. Han har haft mycket skador.
Tråkigt.
Vi kände tillsammans att ska det här bli riktigt, riktigt bra, så måste vi ta den här tiden som det ges och låta de skadorna läka till. Hans storebror gjorde samma operation och han går hur bra som helst. Nu inga problem med axlarna. Han spelar i Sharks farmalag. Så att vi känner att det här var det rätta att göra tillsammans med Hermelinen.
Vad tråkigt. Det är ju en spelare som inte bara, han har ju en väldigt skicklighet och en extrem snabbhet, men han är ju också, som jag har förstått, väldigt träningsvillig, vilket också är en talang.
Einar här, jag tycker det är kul att du pratar om det. Jag hade ju hans, du får påminna om att komma tillbaka till Einar. Jag hade hans storebror i Pite och så pratade jag lite grann med, han var mellan Skellefteå och Pite, så jag pratade med Skellefteåledarna där och sa att men vi måste ge Petter någon vilodag här nu, för att han har varit igång här 16 dagar i rad med träning och han tränar med båda lagen och allting. Så jag gick ner till Petter och så, vi hade morgonvärmning och så åt han att du får inte gå på is idag, sa jag, för att det här är en chans för dig att återhämta dig och så kan du spela eftermiddag istället. Och så får jag hem och så bor jag ganska nära. Sen får jag tillbaka lite senare och skulle lämna ena grabbarna. Och då såg jag att han hade gått ut på isen där. Så gick jag fram och frågade och sa, men jag såg ju att du får. Så då tog han tillfället i akt att träna lite extra. Och Petter är väldigt lik Einar. Einar också är också en av de få spelarna som man får bromsa från att inte träna för mycket. Han älskar att skjuta. Han älskar att vara på is. Han älskar att springa. Han älskar att hålla på med styrketräning. Han gör det obegränsat och har alla fysvärden man bara kan drömma om. Han gjorde 220 kilo i marklyft, oknytta tennisdojor utan bälte för någon vecka sedan. Så att han har alla fysiska förutsättningar och även alla förutsättningar på isen också.
Just den här delen av att orka träna och vilja träna, hur viktigt är den alltså, när du är i junioråldern?
Nej, men den är avgörande, André. Det är absolut det viktigaste du har. Alltså de här killarna som går våra hockeygymnasium, de har ju 3 förmiddagspass på morgon och så har de 4 pass på kvällen och så har de 4 fyspass varje vecka. Om du inte tycker om att träna då och gillar att träna, så har du inte en chans att kunna orka det, varken mentalt eller fysiskt. Så att vi säger att vår största utmaning är att få i dem nog mycket mat och se till att de sover nog mycket för att klara av den här träningen. Och det är upp och ner. En del hamnar lite djupare ner om man slarvar med någon av de bitarna, men det vi är helt säkra på är att när du går ut efter de 3 åren, så har du en väldigt, väldigt bra grund att stå på. Färdighetsmässigt, fysiskt och totalt sett utbildningsmässigt. Så att, det är en tuff utbildning, men det blir väldigt bra till slut.
Är det här någonting som man tittar mycket på när man plockar in killar till hockeygymnasiet också?
Ja, men vi har en ganska tydlig mall som vi följer där vi försöker stämma av. Vi ställer samma frågor till spelarna och till föräldrarna och till någon ledare. Och en av de punkter vi checkar av, det är ju hur träningsattityden är. Tycker den här killen om att träna? Gillar han att träna? Är han på träning? Är han borta mycket? Är han skadad mycket? Så att det är en jätteviktig faktor. Vi brukar känna att har du speluppfattning, spelförståelse, så känner vi att då kan vi fixa alla andra bitar. Fysiken kan vi fixa, skridskoåkningen går att ordna på 3 år med den mängden träning vi har. Skott, närkampsspel, alla bitar går att rätta till så länge du har hockeysens så att säga och vill och gillar att träna.
När du är inne lite grann på de här egenskaperna också, spetsegenskaper, vet jag ju att scouter och de lagen borta NHL pratar väldigt mycket om. Hur mycket tittar ni på det när ni plockar in spelare, att men den här har nog ett extremt bra skott, skridskoåkning kanske tryter, men han har ett extremt bra skott, kan vi utveckla det här så kan det bli världsklass på det? Mm.
Första punkten är ju speluppfattning. Förstår man spelet? Har man blick? Ser man var killarna är? I trängda situationer kan man hitta smarta lösningar. Det är nummer ett. Sen nummer två är ju deras skills. Har man en extrem skridskoåkning som Jesper Jonto som var inne och gjorde några byten i lördags i A-laget. Har man ett extremt skott? Du nämnde Einar Emanuelsson, ett extremt handledsskott. Har man någon liten spets som vi känner att det här kan vi jobba med och förbättra och förädla under de här åren. Så att, det är också en oerhört viktig, det är väl kanske punkt nummer tre i sådana fall.
Det är punkt nummer tre. Ja. Nummer ett, om de orkar träna eller?
Ja, men först och främst.
Och skills.
Ja, men först och främst attityden till träning, sen speluppfattning, spelförståelse. Ja. Sen tycker jag att det är skickligheten, skillsen de har.
Någonstans så kan jag tycka också att de senaste säsongerna, nu ser det lite annorlunda ut bland 97-erna och kanske framförallt 98-erna, för där har du verkligen extrema spetsegenskaper känns det som på dem. Men att Luleå Hockeys J20-lag de senaste säsongerna har innehållit ganska likvärdiga spelare. Och de som har kommit upp i A-laget har också varit, det har varit en typ av spelare. Det är inte en Jonathan Harjo som har kommit upp till A-laget på ett tag, om vi säger så.
Nej. Om jag tänker efter det som har kommit upp då på slutet, det är ju Christian Jaros kom upp i fjol, Selarik något år före det. Men samtidigt är det ju också så att det är väldigt viktigt att försöka utveckla en ny Harjo, en ny Rajala. Det är ju det vi strävar efter, för det är ju dels är det dyraste att köpa in och dels är det svåraste och högst konkurrens på. Så att, det vi jobbar med är ju att få fram i första hand kanske den typen av spelare. Sen är det lätt att lära en, jag menar, se på Carl Fabricius, det är ju en superskicklig spelare som var superdominant som junior och jag menar, han vann ju poängligan, han var ju ute i Piteå och spelade där. Så att den typen av spelare går också att lära och bli en jätteviktig rollspelare och liksom. Men jag tror att det är svårare att göra tvärtom, att lära någon som inte har de egenskaperna att bli en Tony Rajala. Så att den typen och den kategorin jobbar vi jättemycket med att hämta in och förädla.
Det här med att tidigare att juniorerna fyllde en fjärde kedja roll, det känns som att om man kollar på många lag, Brynäs, Modo, Skellefteå nu, när de är redo för att spela i A-laget, då ska de spela samma roll som de gjorde i juniorlaget. Är det något som ni också pratar om?
Ja, absolut gör vi det. Men återigen då är vi tillbaka till det vi sa i början. Det är ju upp till oss som jobbar med de här killarna att få dem att bli så bra att de kan fylla de rollerna. Så att, och det här tror jag tar lite tid och det gäller också att nu tycker jag också på senare år att det har varit väldigt noggrant med det vi har tagit in, så att man har tagit in killar som man ser kan spela i de olika omgivningarna. Så att, det är också en tuffhet att som A-lagstränare våga sätta in dem i rätt typ av miljö och allting. Men jag tror att det löser sig om vi får fram spelare som är nog bra. Mm.
Vi är inne på A-laget nu och pratar en del. Vet du, det där. Det har ju, de har genomgått en smärre förvandling de senaste veckorna. Gått från att varit ett ganska tydligt bottenlag med en osäkerhet i grundspelet och förlorat de här matcherna som har stått och vägt till att de vinner matcher fast de inte ens spelar bra, har ett bergsäkert försvarsspel och har tagit poäng från Växjö, Frölunda och Brynäs som är topplag i SHL. Hur ser du på den förvandlingen som har skett?
Nej, men jag håller med dig och jag tror att det i grund och botten är, för det första ska man ha respekt för att det tar tid att sätta en ny grupp. Och vi har ju många spelare nu som har varit nya och det har nog tagit längre tid än vad vi trodde. Jag tror också kanske att killarna i laget haft kanske förväntningar av att det ska gå lite lättare än vad det egentligen gör. Det jag tycker de sista 6-7 matcherna är att jag tycker att vi jobbar hårdare än vad motståndarlaget gör. Och till det har vi ju en fruktansvärt bra spets i laget. Jag menar, Rajalan, han kommer och lägger den mellan benen och vippar upp den bak i Växjös målvakt. Det är ju exceptionella skicklighet på de spelarna. Så att, jag ser en helt annan fart, en helt annan frenesi, ett helt annat försvarsspel. Jag menar, sista matcherna var vi släppt knappt 20 skott mot oss totalt sett per match de här sista 5-6 matcherna. Och, jag tycker att det ser ut att vara en helt annan stabilitet. Jag tycker att vi jobbar mycket hårdare än vad vi gjorde tidigare. Och, sen nu när Lassi kom in i målet så det är ju en supermålvakt. Jag tror också han ger ett lugn till grabbarna att alltså, det ska vara jäkligt bra skott som kommer för att det ska gå i mål. Så att det är flera komponenter som gör att det ser så bra ut. Till plötsligt har vi ett jättebra powerplay där Wallmark håller i den och liksom, det är supervast varenda, farligt och vast varenda gång vi är inne. Så att, totalt sett tycker jag att det ser grymt bra ut.
Nu har ju Lassen inte precis kommit tillbaka. Vändningen startade ju någonstans där när Filip Gustafsson kom in i målet. Kan det ha blivit en effekt av det här att nu är det en juniormålvakt i målet? Nu måste vi hjälpa honom.
Men absolut är det så. Absolut är det så. Jag är helt övertygad om att när han står så känner killen att den här killen ska vi hjälpa till en bra resa. Vi ska göra allt vi kan för att både blocka och ta bort så mycket skott som möjligt så att han får en bra resa. Och det gjorde man jättebra. Och sen kom Vard in. Jag tror man har samma känsla då. Den här killen ska vi hjälpa och han ska få en bra resa. Vi ska göra allt vi kan för det. Så att någonstans där la vi som en ribba nivå och släppte lite skott mot oss. Blockade mycket puckar, det kom fram lite skott mot mål och det som följt med efter det. Och då kommer Joel in och är liksom grym där bak i dessutom. Så att den stabilitet och den plattform som vi har nu tycker jag känns jättebra.
Jag pratade med Fagervall lite grann, Joakim Fagervall, tränaren lite grann om det här under förra veckan nu, att ja, men nu börjar defensiven, det var inför Frölunda-matchen jag pratade med honom om det, nu börjar defensiven sitta, alltså alla känner sig trygga i rollen när man ser att alla vet precis vad de ska göra i alla lägen och självförtroendet finns där. Men det känns fortfarande som att ja, men det finns mer att ta utav i anfallsspelet. Du pratade om spelare som Mick Flicker och Rajala och de här som är väldigt skickliga. Men deras poängproduktion har ju gått ner nu när det här hårda jobbet och defensiven har prioriterats, vilket kanske är förklarligt. Men blir inte nästa steg att få ut maximalt av de här spelarna också?
Jag är helt säker på att du har helt rätt i din analys där. Och jag tror att det är det som känns som att det är det här som är den stora potentialen. Att göra den här defensiva uppoffringen, att göra det defensiva arbetet som, och ha den som en plattform som vi har nu. Och sen få, inte bara som det är nu, att vi har några individuella prestationer, utan att vi får ett kollektivt anfallsspel. Alltså då kommer Luleå bli riktigt bra.
Ja, för nu är det ju, det är Mastomäki, det är Fabricius, det är Forsberg, det är de här lite Hedman, det är de raka spelarna som har gjort målen och poängen och gynnats av det här. Och sen har det varit powerplay-spelet då, som du har stuckit ut också då. Men det känns som att det kommer inte att hålla i sig hur länge som helst heller, att de här kommer inte att producera i match efter match. Det vore orimligt att tänka så. Däremot finns det de som har potential och som ska producera en poäng per match som inte gör det just nu. Och får de igång dem och kan addera till det här försvarsspelet, då känns det som det kan bära riktigt långt.
Jag håller med, men samtidigt är det som är en del i ett lag också. Att när en line inte går, då går en annan line. Och nu har det varit så att Foppa och Fabbe och Masto har varit de som har producerat och är helt övertygade om att Rajala och McFlicker och Harjo och Hedman och grabbarna kommer att leverera dem också. Det är som det som är en styrka i lag också. När en enhet inte levererar så finns det någon annan som kliver fram. Så att, ett givande och tagande, men jag håller med dig. När vi får en större och bredare produktion av de producerande spelare så kommer det att bli ännu svårare att möta Luleå. Jag håller med dig.
Hur svårt är det att göra en sån vad ska man kalla det, inte värdering, utan det är mer som en vågskål på det, att ja, men nu har vi lagt mycket fokus på försvarsspelet, kanske måste lägga lite mer på anfallsspelet, att hitta en jämn balans mellan det där. Hur svårt är det som ledare?
Ja, men det finns olika filosofier där. Jag lägger väldigt mycket tid på försvarsspel och lägger mindre tid på anfallsspelet. Jag upplever att anfallsspel är någonting som är så självklart för många killar i mitt lag. Att när man har pucken så vill man göra mål, man vill skapa chanser, man vill hitta. Så att det enda vi jobbar med anfallsspel, det har lite mönster och lite tänk, lite enkla grunder. Sen är det väldigt mycket upp till dem att... För jag upplever att det är lättare att få dem att prata anfallsspel och prata skymning, vart man ska skjuta ifrån, än vad det är att prata försvarsspel. Det finns en liten snedfördelning där på deras eget driv och engagemang för saker. Så att, vi jobbar lite mindre med anfallsspel och tycker att vi får mycket gratis där av killarna i alla fall, att de driver det själva.
Nu har ju Luleå skruvat lite grann i A-laget på sitt försvarsspel och hur de spelar utan puck mot hur det var i början på säsongen. Hur mycket skiljer det just nu mellan er, hur ni spelar försvarsspel och hur de spelar när killarna kommer upp?
Nej, men vi spelar ju extremt likt. Det enda som är skillnaden är att vi går väl lite hårdare med man pratar ju ofta 1, 2, 3 egen zon. 1, den som är först ut, och sen 2, den som är andra ut. Och vi går ganska hårt med 2 killar alltid. De går inte alltid med 2 killar, utan går alltid ut med 1. Så att vi är lite mer aggressiva, och det är för att... Det blir inte så mycket statiskt spel i våran serie, utan det blir väldigt korta sekvenser vi är i anfalls- eller i försvarszon, så att vi vill lite snabbare få kontroll på pucken och komma ur egen zon. Men annars är det väldigt likt grundmönster, och de andra 4 jobbar väldigt likt i båda lagen.
Är det viktigt att man har en röd tråd så att A-laget och juniorlagen spelar likadant?
Eller? Ja, men det är jätteviktigt, och det är jag jätteimponerad. Det var det första vi gjorde när jag tog anställning för 1,5 år sedan. Det var ju det första vi gjorde på sommaren, att vi satt oss ner med A-laget och så. Böt bilder, hur de skulle spela och vilka saker som det var viktigt att vi skulle ha med oss. Och, där är jag jätteimponerad över den dialog som finns. Jag är jätteintresserad av vår verksamhet, A-lagstränaren, och ser våra matcher kontinuerligt. Och jag får jättemycket feedback på vad de känner och tycker, både individuellt men även lagmässigt. Så att jag tror att det är oerhört viktigt, och jag tycker det är superkul att vi har som vi har det. Vi har 16, 18, 20 spelar stort sett identiskt, och jag tror att det är jätteviktigt för att killarna ska känna trygghet. För du vet, precis som i A-laget så samma hos oss, att mina killar går ju också mellan J18 och J20. Och då ska man ju känna igen sig, både sättet att träna och även sättet att spela. Så att, vi tycker att det är jätteviktigt.
Det finns ju en teori också att det är genom misstag man lär sig. Påverkar det spelförståelsen att du blir så plitad att så här ska du spela?
Ja, men där har vi lite skillnad på att säga anfallsspel och försvarsspel, som jag sa tidigare. Vi är väldigt strikta och väldigt noggranna med spelet utan puck. Däremot är vi väldigt öppna och låter dem göra misstag och pröva sig fram med pucken. Jag ser ingen motstånd mellan det, utan utan puck, väldigt strikt, väldigt tydligt på alla lag. Med puck är det absolut stora möjligheter att göra saker, att prova saker. Och där kommer de bara att känna stöd från oss. Så att, ja, där har vi valt att särskilja det hela.
Ja, och den gingen betyder att vi ska lyfta fram någonting som har varit mindre bra eller dåligt den här veckan. Och jag väljer att plocka fram en sak som hände i samband med Luleå Hockeys match mot Frölunda i CHL i tisdags. Det återstod 3,5 minut ungefär, och Frölunda skulle göra ett byte och lämnade väl, eller fick en situation där de hade för många backar på isen. In kommer en forward, och domaren har redan höjt armen, vilket betyder att bortalaget får inte genomföra sitt byte. Forwarden och domaren står först och debatterar och diskuterar i kanske 15 sekunder innan han till slut sätter sig på bänken. Då tar tränaren vid och ska diskutera och vill verkligen släppa in sin forward. Vilket slutar med att det blir en utvisning på Frölunda. Luleå Hockey gör mål, vinner matchen med 3-2, vilket kan visa sig i förlängningen vara oerhört viktigt i CHL. Och efter målet så kastar även Joel Lundqvist, då, som är lagkapten i Frölunda, in en vattenflaska på isen, vilket innebär att de får ytterligare en utvisning. Och det var ju nära att det blev mål även under den utvisningen. Det är ju ett beteende som jag anser att det får inte förekomma på den nivån. Har du råkat ut för något liknande?
Nej, jag har faktiskt inte det. Vi har haft något läge, vet jag, där vi har haft något liknande, att vi hade två backar in och så kommer linjeman och ger oss nummer på två backar till. Och det är lite svårt så där när man känner stressen så där, att på något sätt förklara för dem att om vi sätter in dem, då har vi fyra backar, ni måste ha sett fel på nummerna. Och jag tror att här var nog problemet för Roger också, att det var tyska domar. Jag tror att de hade lite språkförbistringar där, men ja, men det får liksom inte bara hända, tyvärr. Det blev väldigt ödesdigert. Sen Flashgate där som kom ut mitt på, det straffades ganska hårt helt enkelt.
Ja, och sen om nu, han som kastar flaskan är ju också en väldigt rutinerad spelare, lagkapten och även lagkapten för Tre Kronor stundtals. Alltså, det ska vara den sista spelaren som kastar in en flaska, tycker jag i alla fall, i en grupp. Det känns som att han ska vara den som snarare tar tag i killen som kastar flaskan och förklarar att det där är inte acceptabelt.
Nej, jag håller med. Rätt.
Jag har inte råkat ut av någon situation varken att det kom in en flaska eller att jag har skällt för mycket på domaren i samband med byte. Däremot har jag åkt på utvisning för att jag skällt på domaren i andra grejer, men det har inte varit med någon byte. Veckans hyllning, då får du ordet, Stefan.
Ja, nej, men jag tycker vi ska väl försöka hålla oss kvar här där vid lokala hockeyn, och temat har ju varit juniorhockey, så att jag skulle vilja hylla Anton Tolanen som då fick göra CHL-debut här nu i tisdags mot Frölunda, som spelade fyra byten, tre byten i första perioden, gjorde det jättebra, och sen gick ju Hedman av och då fick han spela ordinarie resten av matchen och gjorde det jättebra, så att det får bli veckans hyllning, och sen bakom det har vi ett gäng killar som förmodligen kan göra samma jobb där, så att Då blir veckans hyllning Anton Tolanen, född 97.
Hans utveckling, berätta.
Strålande. De spelar ju i en kedja med Harjus lillebror, Anton Tolanen och Jesper Ylivainen, som vi pratade om tidigare i programmet. Spelar ju ihop och har gjort oerhört mycket poäng och är väl enligt mig en av de bästa kedjorna i serien. Så att, spännande killar.
Är det Tolanen eller Tolanen?
Tolanen.
Ja, men verkligen spännande spelare. Är det en ruggigt fin skridskoåkning och bra attityd verkar killen ha också.
Gillar att träna, gillar att tävla. Smart, bra speluppfattning, duktig skridskoåkare. Men det är en jättespännande kille.
Ska han spela allsvensk ishockey snart för att få ytterligare utveckling, eller är det så att det blir ett direkt kliv till SHL, tror du det?
Vi är ju så lyckligt lottade att vi har ett jättebra samarbete med Asplöven, så att möjligheterna för han och fler att spela allsvenska matcher är jättestora. Nu har han ju ett år kvar nästa år som junior, så att det blir att sätta sig ner och försöka resonera fram vad som är absolut bäst för hans utveckling, men han ska absolut kunna spela i allsvenskan utan tvekan.
Vad tycker du? Vad är bäst för en utveckling? Du har ju ändå följt honom nu, det är väl andra säsongen du har honom.
Ja, nej, men han är ju en lite sådär, inte superhypad tidigare landslag och sådär, utan har ju kommit nu på slutet här, så att jag tror att för många är det nog bra att göra det sista junioråret. Framförallt tror jag för den mängd vi tränar. Om du tänker ett allsvenskt lag så försvinner ju all den här förmiddagsträning som man på gymnasiet. Och det är då tre pass i veckan som är ganska viktiga att få. Så att, någon form av kombination tror jag är det bästa. Där man får de här morgonpassen, man får morgonträning. Man har chans att vara med och känna på vårt A-lag. Och man kan matcha med J20 och man kan matcha med allsvenskan i det här fallet och Asplöven. Jag tror att en kombination av det tror jag är det absolut bästa. Att gå till seniorhockeyn för tidigt och bara då träna dagtid och tappa de här tre passen, även den här fysträningen som läggs i samband med de passen, det tror jag kan vara en nackdel.
Okej, då får jag tacka Stefan så mycket för att du kom hit och stort lycka till i helgen.
Tack för att du fick komma.
Och jag får tacka er som har lyssnat och säga på återhörande. Då ska det vara om Jimmy Landström har landat här i studion igen. Tack så mycket!
Programmet presenteras av Snabba steg. Din väg, ditt steg, snabba steg.